God förmiddag. Ja, det har varit en händelserik helg, eller gårdag. Fick ju precis, som Pelle var inne på och nämnde, vi har både att regnet kom. Vad heter han? Mattias Falk. Ja, vann semifinalen i bordtennis. Ja. I VM. Och vi i vår lilla familj blev en person mer. Det är underbart, men nog om det. Vi får se här. Ja, jag ska inte berätta så mycket mer om det, vi kan ta det sen. Nej, men vi har precis firat påsk. Vi har den helgen bakom oss. När Jesus dör, när Jesus förlåter, när Jesus försonar, när Jesus friköper, när Jesus helar och upprättar. Men också när Jesus själv uppstår och lever, och han lever idag. Men så kommer ju den där frågan, men sen då? Ja, vi har haft påsken, det var underbart, det var en bra grej. Men sen då? Vad gör vi med detta? Vad gör vi med detta? Och på ett sätt är det den upptäckten, den resan som vi får ägna oss åt hela tiden. Varje dag, varje söndag, hela våra liv. Och läser vi i Bibeln så kan vi läsa om det i Apostlagärningarna, hur de första kristna, den första församlingen, hur de liksom fick lära sig och upptäcka liksom, vad innebar det här som Jesus möjliggjorde? Vad innebar det att gå i hans fotspår? Vad innebar det att vara en Jesu lärjunge? Och vi kan läsa det också i breven, de olika breven till de olika församlingarna, där bland annat Paulus kommer med förmaningar och försöker liksom hitta liksom lösningar på, ja men, nej, men så här ska vi göra, eller vi provar att göra så här, och så korrigerades och så formades liksom ett gudsfolk. Och detta arbete, det fortsätter idag. Det stannar inte i Bibeln, utan det, och med, liksom, med det som står där, utan det är någonting som vi hela tiden får leva i. Rubriken, inte här i den här kyrkan, men för den här söndagen, för de som följer kyrkoåret, är påskens vittnen. Och det var många som blev vittnen till påskens händelser. Och som Jesus efter sin död, efter sin uppståndelse, visade sig för. Han visade sig för flera människor. Och inte minst sina lärjungar. Sina lärjungar som nu var 11 stycken. De hade ju varit 12. Men vi som känner till berättelsen, påskberättelsen, så var det ju så att Judas förrådde Jesus. Och sen så står det hur han liksom ångrade sig, och i den ången på något sätt så valde han också att avsluta sitt liv i förtid. Men vi ska gå till dagens text. Det är missionsbefallningen som är, vi kan sätta som en rubrik. Matteus 28 och från vers 16. Då står det så här. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Innan Jesus lämnade sina lärjungar rent fysiskt, den fysiska personen Jesus, så gav han dem uppdrag, eller han gjorde en utsändning, han sände ut dem. Och den här texten som vi precis läste, den kallas ibland för missionsbefallningen. Och om vi, kanske var det någon som la märke till det, att vid detta tillfälle som när Jesus säger det här, när han ger den här uppdraget, det här utsändningen, så var det fortfarande några av lärjungarna som tvivlade. Allt var kanske inte helt hundra, allt var inte helt på plats. Men ändå där så lät Jesus dessa personer vara med. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus, han är Herre. Hans namn, hans person står över både i den osynliga världen, det som vi skulle kunna kalla för den andliga världen, och den fysiska världen, det som vi med våra, det vi kan se och känna med våra sinnen. Jesus, han är Herre och han har vunnit seger. Han har tagit bort udden från döden, från mörkret. Fienden är besegrad. Han har förlorat. Gå därför ut, säger han. Det fanns hos Jesus en sändning. Det som han hade påbörjat, den rörelse som han hade startat, det skulle inte stanna med Jesus eller stanna med lärjungarna eller stanna hos lärjungarna. Det var en revolution som skulle förändra och påverka hela världen. I Markus evangeliet 16 och 15-18, där har vi liksom motsvarande missionsbefallningen. Men där står det att evangeliet skulle förkunnas för hela skapelsen. För hela skapelsen skulle evangeliet ut. Det Jesus gjorde, budskapet om honom, det påverkade allt. Det påverkade hela skapelsen. Och det fanns tecken, skriver Markus om, som skulle följa de som tror. Det står om att de, eller man skulle kunna säga så här, att det handlade om befrielse och helande tjänst. Det är de som var fungna, de som var bundna av mörkrets krafter. Det som vi kanske skulle, eller som Bibeln också talar om, som är bundna av demoner. De skulle få bli fria. Och det är de som plågades av sjukdom skulle bli friska när lärjungarna, Jesu efterföljare, lade händerna på dem. Det här var tecken, det här var någonting som skulle följa de som tror på Jesus. Gör alla folk till lärjungar, sa Jesus också i missionsbefallningen. Lärjungaträning. Att bli en lärjunge, det är någonting som kräver tid, någonting som vi får tränas och övas i. Därför jag sa det är det här att vi får liksom upptäcka vad innebär det här Jesus gjorde. Det är någonting som inte bara kommer från en dag till en annan så är det färdigt, utan det är någonting som vi får imitera, se efter, lära oss av över tid. Och där har vi också dopet. Dopet i Faderns, Sonen och den heliga Andens namn, som där hela gudomen, hela Gud är med och närvarande och på något sätt omsluter och är med i den troende, involverad i lärjungarnas liv. Och så skulle vi hålla Jesu bud. Vi skulle göra som Jesus gjorde. Och vad gjorde Jesus? Jo, men han älskade. Som att älska varandra. Och han sammanfattade lagen i det som kallas för det dubbla kärleksbudet. Matteus 22 och 36 säger så här. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Som älska Gud och älska människor. Som så enkelt är det, men ändå så kan det vara så svårt för oss att leva i det. Men det är någonting som vi får som lärjungar upptäcka och arbeta på. Älska Gud och älska människor. Och så säger han ju där på slutet, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vilket lufte det är. Vilken tröst. Att veta att Jesus, att han överger oss inte. Han är med oss alla dagar. Alla typer av dagar. De soliga dagarna, de regniga dagarna. De ljusa dagarna och de mörka. Och genom sin ande, genom Guds ande, den heliga ande som vi får ta emot och uppfyllas av, som vi får ha boende i oss, så är Gud alldeles nära. Han får vara vår hjälp, han får vara vår kraft och förmågan som vi behöver för att bli ett Jesu vittne. I missionsbefallningen så i Lukas evangeliet så säger Jesus att ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Det är den heliga ande som vi behöver. Vi behöver den kraften, vi behöver det livet. Och i Johannes evangeliet 20:21-23 så säger Jesus så här. Jesus sa det till dem igen. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa. Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Där har vi också den där liksom utsändande sändningen. Men också den heliga ande som vi behöver. Ibland så tror jag tror det finns tendenser att i dessa dagar då allt mer kretsar kring oss själva. Det är mycket mig, jag, mitt. Så tenderar också tron att bli en privat sak. Som det är jag och du Gud, eller kanske som Emil i Lundeberga, det är jag och du Alfred, eller jag och du Emil. Och visst, ja, det är jag och Gud. Gud, han är personlig, du och jag kan ha en nära relation, en egen relation med Gud själv. Men det stannar inte där. Det stannar inte vid bara den personliga relationen med Gud. Det finns ett utsändande. Att dela med sig en sändning. Det finns något som är mycket större och mer, där hela skapelsen behöver få höra. Hela skapelsen behöver inte bara få höra utan också få bli berörd, bli påverkad av evangeliet. Det handlar om en ny verklighet, en ny tid, en ny tidsålder där vi som troende är märkta av korset, märkta av det som Jesus gjorde, det som han var. Där vi får leva det livet, där vi får gestalta det. Det livet som vi, var och en av oss, föddes till att leva. Var och en av oss skapades till att leva. När vi läser i Bibeln, när vi läser i Apostlagärningarna, eller vi läser om eller evangelierna om Jesus, vad han gjorde, och när vi då följer de första kristna, det som hände dem, det som följde dem, det var ju under och tecken. Det var ju att de befriade de där som var tyngda av olika saker, om du kallar det demoner eller psykisk ohälsa eller vad det än är. De som bar på sjukdomar, de blev friska. Vi läser det där, men så ser man kanske till sitt eget liv att nej, jag ser inte så mycket av detta. Ser vi så mycket av det? Så när ska vi börja göra det vi läser om? John Wimber, finns det en pastor som hette. Han var förgrundsgestalt för något som kallades för, eller som heter Vineyard-rörelsen. Och han har ju ett eget vittnesbörd. Han kom liksom inte från den här kristna bakgrunden. Och när han blev frälst, när han blev troende, så kom han till kyrkan. Och så hade han ju läst så här i Bibeln, liksom så här, att ja, men det händer ju de här grejerna. Så kommer han till kyrkan och så muttas han av någonting helt annat. Eller så där satt man liksom och hade det säkert trevligt på att sjunga sina sånger. Men han hade förväntat sig att Ja, men här ska vi träna varandra, vi befriar någon från någon sjukdom eller från någon ond ande, och så tränar sig upp och så går vi ut. Han myntade ett uttryck som doing the stuff. Alltså, när ska vi göra det här? När ska vi göra de här sakerna? Det väntade han på. En annan predikant eller teolog och tidigare biskop inom den anglikanska kyrkan, Tom Wright eller N.T. Wright. Han skriver en hel del böcker, och jag läste en väldigt intressant bok som på svenska heter Dagen då revolutionen började. Och det handlar om korset och det här livet efter, utifrån korset. Och det finns säkert saker som jag säger här idag nu som jag har lånat ifrån honom. Så då säger jag bara det, då får han lite reklam. Om det är någonting som är bra så får vi behålla det. Nej, men det är en ny tidsålder. Jesus möjliggjorde, det har blivit som en ny tidsålder, och vi ska ta i den här nya tidsåldern utifrån det som Jesus möjliggjorde på korset, så ska vi vara med och ta ner himmelriket till jorden. Och det handlar inte enbart av att bli frälst eller så komma till tro, eller att, liksom att man råkar, som räcker upp handen på en inbjudan, eller att man som får den där biljetten till himlen. Utan att det handlar om att vi ska få se riket manifesteras och utbredas här och nu. Det stannar inte vid det som något teoretiskt, något intellektuellt, en kunskap om Gud. Utan det handlar om ett liv, en relation, en livsstil. En livsstil och gärningar som är mer än bara något tillfälligt. Mer än bara en så här dagsslända. Mer än något tillfälligt, utan ett liv som håller över tid. Som vi kan leva dag efter dag. Bibeln talar om att varje dag ta sitt kors och följa Jesus. Att varje dag rikta sitt liv liksom i denna nya verklighet. Att varje dag proklamera Jesus seger. Jesus makt över världen, över ondskan, över döden. Dödens udd är ju bruten. Ondskans makt är krossad. Och i det så låter vi inte den onde, vi låter inte fienden ta något tillfälle. Vi slutar upp med det som att vi ger oss inte hän till avgudar. Vi lägger som det åt sidan, det där som vill binda, det där som vill snärja oss in i sitt grepp, som vill få oss att tappa fokus från Jesus. Vi behöver inte längre leva som vi gjorde förr. Vi kallar det till ett nytt liv, ett liv som är i frihet. Och i det så har vi också, vi har ju den här vanan i den här kyrkan, att vi firar nattvard varje söndag. Och när vi i nattvarden delar brödet och vinet, Jesu kött, Jesu blod, så är det en förkunnelse, en proklamation ut i världen, men också i den osynliga världen, att Jesus är Herre. Att Jesus har makten, att ondskan är förlorad. Och jag känner en pastor som, jag minns att han berättade vid ett tillfälle att i den staden där han är verksam så hade man haft en hel del problem eller utmaningar i staden med att det var en hel del unga människor som hoppade framför tåget, som avslutade sina liv. Och så hade det hänt, och man har också gjort en koppling att det fanns även djävulstyrkan i den här, som hade med rätt att göra, alltså att det var personer som var involverade i den typen av verksamhet också, som också då hoppade framför tåget. Men så tog den här pastorn och det här ledarskapet i den här församlingen, fick som en idé, en ingivelse, det var säkert Gud som ledde dem till det, att ja, vi tar oss till den här platsen. Den här platsen där de här ungdomarna brukar hoppa framför tåget. Och så firar vi nattvard där. Så de gjorde det, de tog med sig någon gitarr och lite bröd, lite vin, och så bad de där och firade nattvard. Och utifrån vad jag, när jag pratade med honom, den här pastorn, så ska det ha blivit en skillnad där. Och jag tror att det händer någonting. Att det inte bara är liksom en liten ritual, utan jag tror att Gud kan... Alltså att när vi proklamerar Jesus seger, Jesu död, så behöver ondskan fly. Frihet har ett namn, namnet Jesus. Jag tycker det är bara lite intressant, jag nämnde bara det här med den här med tåget som ett exempel, men jag tänker att det är lite intressant, som att, men vad skulle hända om vi skulle göra det? Vad händer när om vi skulle proklamera Jesus seger, om vi skulle också rent fysiskt bryta brödet, vinet på olika ställen? Vad händer i kommersens centrum, på köpcentret? Vad händer på arbetsplatsen? Vad händer kanske på de där korrupta storbankerna? Vad händer på regering och riksdag? Om vi skulle gå in och inta de där platserna och där proklamera Jesus seger. Vad händer när vi går i kärlekens kraft, i förlåtelsen, i den anda som stavas Jesus? En annan predikant eller missionär, Heidi Baker, hon, jag vill minnas att hon sa vid något tillfälle när jag hörde henne, att hon luktade sig till där var någonstans stinker mest, var är det som smutsigast, dit gick hon, för där ville hon sprida liksom Jesu väldoft, Jesu kärlek. Var någonstans i våra samhällen finns de största behoven? Var är det som mörkast? Gå med Jesus dit. Att vara en lärjunge, det handlar om att gå med Guds närvaro. När ondskan flyr, när miljöer, omgivningar får förvandlas. För när vi går fram så går vi med Jesus och vi går med hans makt, med hans auktoritet. Vi behöver liksom inte vara rädda och fly fältet, utan ljuset är starkare än mörkret. Och det här behöver liksom hela världen höra. Det är inte bara där det är som mörkast heller, även om det finns en poäng att vi går dit. Det gäller ju din arbetskamrat, din vän, ditt syskon, de som du har runt omkring dig. Alla behöver få höra, alla behöver få exponeras av Guds närvaro. Så vem kan jag sprida Jesu kärlek till? Vem tänker du på? Vem skulle du kanske redan nu när vi går härifrån kunna liksom göra någonting för? Eller imorgon? Ut ur kyrkan, mingla som Jesus. Så löd en rubrik på en artikel som jag läste på tidningen Dagen på nätet häromdagen. Att befinna sig, som, vi umgås inte bara med de kristna. Det är underbart och det är härligt, men det finns en hel värld som behöver för att lära känna Jesus. Så umgås med dina grannar, umgås med folk, vem som helst. Och var naturlig, jag tror det är som att de naturliga tillfällena kommer där, ur de vanliga vänskapsbanden, kanske i bastun. Efter man har pratat om vädret så kanske någon öppnar sig om någon annan fråga också, där du kan få så in med din tro. Gud vill att hela hans värld ska blomma, att hela hans värld ska bära frukt. Och detta görs ju genom oss, genom människor. Vi människor är ju skapade till att förvalta hans skapelse. Så Gud, han vill påverka allt. Och som Guds folk så gillar vi inte bara läget. Vi sitter inte bara stilla och snällt, utan accepterar att saker och ting råkar vara som det är. Att den där ledaren är orättfärdig. Nej, vi säger nej. Vi går emot det som är orättfärdigt. Men vi får göra det såklart i bön. Vi får göra det visligt med Guds kraft och hans kärlek. Och där kan vi få vara en profetisk röst. Vi kan få vara, men vi får också vara förlåtande. Och vi får visa på att det finns ett annat sätt att vara människa. Ett liv som där vi alla, där jag, där du får ta rygg på Jesus. Och där vi får älska den här världen. Jag tänker att vi ska be tillsammans, men jag tänker att vi också bara i den här stunden också bara skulle... Jag leder en liten bön och sen efter det så tänker jag att ni får stämma in, så tänker jag att vi bara skulle säga att Jesus är Herre. Vi säger det några gånger. Och när vi säger det så talar vi om att Jesus, att han är Herre i mitt liv, alltså i ditt och mitt liv, i vår församlingsliv, men också att han är Herre över det här samhället, det här landet, den här världen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för din seger. Tack för din död, Jesus. Tack för att det livet som du möjliggjorde för oss, Herre. Tack för din förlåtelse. Tack för din upprättelse, för ditt helande, Herre. Din försoning, Herre. Tack Jesus för att det inte bara var för några få, utan tack för att det var för hela världen. Det var för hela skapelsen, Herre. Jesus, jag ber dig just nu att du skulle fylla oss. Du skulle fylla oss med mer av din ande, mer av din kraft, så att vi får den redskapen som vi behöver för att visa på dig för hela den här världen, Herre. Led oss till människor, Herre, som behöver höra dig. Tack Jesus för att alla behöver höra dig. Tack Jesus för att vi inte är rädda för mörkret, utan att vi går med dig. Vi har ljuset, du har segrat. Så Herre, öppna dörrar, Herre, in i människors liv, in över områden, Herre. Tack Jesus för att de områdena som just nu är problemområden i vårt samhälle, Herre. Att det är områden som skulle kunna få blomstra, Herre. Tack Gud för att kriminalitet och allt sånt där skulle kunna minska, Herre. Tack för att den psykiska ohälsan som just nu håller sitt grepp över många unga i Sverige idag, Herre, och äldre också. Att det också skulle få släppa, Herre. Tack Jesus för att du tog det där på dig på korset, Herre. Så tack Jesus för att vi skulle få vara, som dina lärjungar skulle få vara med och hjälpa människor in i frihet, in i ett liv tillsammans med dig, Herre. Ja Gud, vi tackar dig för det. Tack Jesus. Och Jesus, vi tackar också för att när vi också nu om en liten stund också kommer att dela brödet och vinet, så att du är närvarande, men också att det också är en proklamation ut i den osynliga världen, Jesus. Att du är på tronen, att du är Herre. Tack Jesus. Tackar dig. Och Jesus, jag ber också att om det är någon här inne just nu som just nu känner sig nedstämd av någonting, är bunden i någonting, Herre. Så tackar jag Jesus för att du har tagit det där på dig. Att vi just nu får proklamera, Jesus, din seger, din frihet, Herre. Över den personen, över det som den personen är bunden i, Herre. Talar ut din frihet, Herre. I Jesu namn. Jesus. Jesus, tackar dig. Ska vi bara tillsammans tala ut några gånger här nu att Jesus är Herre. 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 Amen.